ses igen. Om du var mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. På mina vänner, det är så många som la av och blivit något de lovar de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet fortsätter rulla in tills vi ligger under jorden och inte är någonting. Och jag ropar över när kaprifolen blommar, kanske vi kan ses igen. Om du var mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. Skulle ge dig allt på en sekund.
Thomas Stenström med Kaprifol. Vi tar oss tillbaka till fotbollen.
Spelarflykten från damallsvenskan till andra internationella proffsligor har varit brutal de senaste åren. Men Vittsjös mångårige tränare Thomas Mårtensson spår en vändning.
Alla tror att de är startspelare i engelska ligan. Till exempel, det är inte alla. Så att då så kommer de, det blir mättnad överallt. Och till slut kommer det tillbaka lite spelare igen till svenska ligan igen. För de måste också spela matcher. Tittar på svenska damlandslaget nu så är det många som inte får så mycket speltid.
Anfallaren Karin Lundin lämnade Fiorentina i italienska ligan för spel i damallsvenska Alingsås.
Jag trivdes jättebra i Fiorentina och i Italien. I början fick jag ganska mycket speltid, men sen så blev det mindre och mindre. Man har ju utvecklats allhåren man spelat liksom, om man vill få ut det på plan också. Och även att få en ledande roll och kunna bidra med alla erfarenheter som jag har, så känns det väldigt bra att kunna vara Alingsås och göra detta nu.
För det har ju varit en trend de senaste åren då att många har lämnat damallsvenskan för att gå till proffsligor utomlands. Men tror att det kan bli att fler lite grann tänker som du, man har testat det, man vill gärna ha liksom, ja, men speltid, kanske större roller, och att det kan finnas skäl att liksom återvända till damallsvenskan?
Ja, det tror jag absolut, och jag tycker att det finns sådana exempel innan också. Det är fortfarande en stark liga, och att kunna bidra med sina erfarenheter som man har från utomlands och komma tillbaka är också väldigt nyttigt och roligt. Så att det tror jag absolut att många kan vända tillbaka också.
Hur stor skillnad tycker du personligen då att var att byta liksom italienska ligan mot damallsvenskan nivåmässigt så?
Jag skulle säga att det är lite två olika fotbollsstilar. I Italien så är det väldigt mycket tekniskt, och om man säger i Sverige så är det mer, lite mer rakt mot mål och mer fysiskt. Sen nivån tycker jag är lika bra både i Italien och i Sverige. Men stilarna skiljer sig åt mera, skulle jag säga. Det tycker jag inte att vi ska ändra på, utan varje stil ska ta lite utifrån vad andra stilar har också, skulle jag säga. Och en mix av italienska fotbollen med tekniskt och Sveriges fysik och mer rakt på sak är nog det bästa, skulle jag säga.
Även Vittsjötränaren Thomas Mårtensson ser att damallsvenskan blir fortsatt attraktiv för sin specifika stil.
Svenska ligan är enormt taktiskt drillad, och det kan man säga också på de folk som kommer till oss från olika delar av världen får sig en rejäl utbildning i alla klubbar i Sverige. Bra tränare i alla klubbar, men just taktiska biten tror jag är Sverige ligger bra i topp.
Reporter här, Malin Rimfors. I PGA-golfen som pågår just nu, Canadian Open utanför Toronto, så har två svenska spelare tagit sig i mål den första dagen. Ludvig Åberg på två slag under par och Henrik Norlander på par. Ledaren, hemmaspelaren Taylor Pendrith, ligger på fem slag under par tillsammans med två andra. Alex Smalley och Paul Peterson. Vi har ytterligare en svensk igång just nu. Det är Alex Norén som har tagit sig igenom 6 hål och han ligger på par just nu. Senare ikväll kommer Jesper Svensson och Tim Widing också ge sig ut på den banan i golf.
Dagny är det som sjunger Same Again for Love i Sportextra där det nu är dags för en ekouppdatering med Tina Flodin.
Och vi börjar i USA för där säger president Donald Trump nu att han är besviken på tech-miljardären Elon Musks kritik mot republikanernas budgetförslag och är nu osäker på om deras tidigare vänskap har någon framtid. Vår korrespondent Gina Lindberg berättar från Vita huset om läget mellan Trump och Musk.
Man kan väl konstatera att samarbetet mellan Donald Trump och Elon Musk det var redan över, men nu verkar även vänskapen vara över för att det står klart efter de här uttalandena från Trump idag i ovala rummet. Trump fick frågor om den kritik som Elon Musk har riktat mot Trumps budgetförslag och Trump sa: jag är mycket besviken på Elon Musk, och han svarade också att han vet inte om hans vänskap med Musk kommer att överleva detta.
And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Elon Musk svarade blixtsnabbt på sociala medier på X och kallar Trump för otacksam. Utan mig skulle Donald Trump ha förlorat presidentvalet, så att ordkriget är i full gång, samarbetet är över, vänskapen verkar också vara över.
sa vår korrespondent Gina Lindberg. Och efter Donald Trumps uttalanden om Elon Musk så föll aktiekursen för Musks elbilsföretag Tesla med 9% på New York-börsen. Här i Sverige får skolpersonal i Kungsbacka från i höst inte längre snusa på arbetstid. Kommunens nya skärpta riktlinjer gäller även vitt snus och e-cigaretter. Ronny Ripgården är lärare och ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Kungsbacka.
De kommentarer jag har fått där tycker nästan att det är ett intrång i deras integritet. Så allvarligt har någon uttryckt sig. De är väl ganska klara på att nej, men vi snusar kanske inte framför eleverna. Men när man inte har elevtid eller undervisningstid så förstår man inte riktigt det här beslutet.
Förbudet har egentligen funnits i flera år, men har inte efterföljts i alla skolor. Men nu har politikerna uppdaterat riktlinjerna mot alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar i kommunen. Emanuel Forsell, moderat och ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun, förstår kritiken.
Men samtidigt så lägger vi som skola och som samhälle mycket tid, energi och pengar på att undervisa om till exempel narkotika, alkohol och nikotin. Ska det vara trovärdigt, då är det också rimligt att våra medarbetare inte nyttjar produkterna på sin arbetstid.
Och reporter här, det var Sofia Diaz i samarbete med P4 Extra. Och efter detta så blir det Radiosporten igen.
Tack för det, Tina. Vi tar oss till fälttävlan och någon som har fått en pangstart.
De svenska fälttävlansryttarna har fått en flygande start på säsongen. Och den här veckan så väntar en viktig tävling i England.
Som förbundskapten kan det vara annat än imponerad.
Nöjd förbundskapten Fredrik Bergendorf som framförallt lyfter fram Louise Romaike. 34-åringen vann en stor tävling i tyska Marbach för ett par veckor sedan.
Louise har ju alltid tycker jag varit en världsryttare riktigt. Och jag hoppas att det är hennes tid att skina nu.
Förbundskaptenen menar att Romaike och hästen Caspian tagit ett stort steg sedan i fjol.
Den hästen har varit en sån här talking horse som över de sista 2 åren kanske oberoende vilket land man kommer ifrån har pratat om som en, den ser fantastisk ut, men den har varit det har behövts lite mer arbete, den har inte riktigt varit klar, den har varit lite yvig, den har velat mer än vad den har kunnat ibland.
I samma tävling där i Tyskland så kom också Frida Andersén 3 och 6 med sina hästar och Sofia Sjöborg 8. Den trion som tillsammans har en 5:e plats i lagtävlingen från OS i Paris i fjol. Och den här veckan så är alltså tävlingsdags igen, den här gången i engelska Bramham. En tävling som är extra viktig inför kommande EM i september.
EM kommer ju vara i England på en annan tävling men ganska mycket samma känsla. Så den kommer bli viktig.
Louise Romaike har fått en bra start på tävlingen i Bramham. Hon ligger 2 efter den första dagen i dressyren. Halva startfältet tävlar i dressyr och idag och halva imorgon. Och vi kan väl höra vad Romaike själv säger om den här starten.
Jättebra, jag är jättenöjd med Tony som vi kallar honom för. Caspian heter han ju. Han blev lite nervös när han gick in i en ganska stor stadion med tält och utställning runt om. Han höll sig med mig genom hela programmet och var väldigt koncentrerad. Det var inte ett perfekt program, men jag är väldigt glad hur vi tog oss igenom det på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Tävlingen går ju i England som sagt, där också EM går senare i sommar i september. Vad betyder det att få träna i samma land där EM kommer gå senare?
Jo, men det är ju jättebra. Det är ju lite annorlunda banor ibland på de stora tävlingarna här än vad det är i Tyskland eller Europa. Det blir lite annorlunda byggt. Det är oftast ganska så stort i England. Nu jag har faktiskt inte varit ute och gått terrängen än, utan vi ska gå ut precis nu snart. Men jag var i Bramham en gång för 10 år sedan och då var det väldigt stort och framåt ridning belönades, alltså modig ridning i terrängen om man säger, och hästar som går framåt. Och vad jag har hört om banan hittills så verkar det som om det är precis så.
Och du har ju fått en väldigt bra start på säsongen med en seger där i Marbach. Vad betyder det?
Ja, det var ju faktiskt lite oväntat, men väldigt välkommet såklart. Jättekul. Det började ju med dressyren då, som vi har höjt väldigt mycket från förra året. Och det har vi jobbat väldigt med över vintern. Det kändes jättebra och superkul.
Om vi blickar lite framåt då, vad har du för planer och målsättningar här i sommar? Det är ju som sagt ett EM bland annat som väntar i september.
Ja, det är ju alltid någonstans att vara så bra som man kan. Nu har vi ju sett att dressyren, som ju är lite det momentet som sätter grundpoängen för resten av tävlingen, att vi kan vara ganska så bra i det momentet. Terräng och hoppning är han också vanligtvis väldigt bra på. Ja, vem vet. Vi börjar med en vecka i Bramham och försöka avsluta så bra som möjligt. Och så tar vi lite tävling för tävling. Men det känns väldigt bra. Och ja, det ska bli kul att fortsätta den här säsongen.
Louise Romäcker där till reporter Isabel Gradin. Snart hör vi basketstjärnan Frida Eldebrink här i Sportextra efter förlusten i enrepet mot Litauen ikväll. This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. You come close, some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement, that shit ain't pretty. Rugged whiskey, we surviving. A break up, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Sugar and liquor on me too. Spurs, boots, Titanic, shoot.
Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra.
En, ja, jag tänkte säga fotbollsnyhet, men det rör inte direkt fotboll, för nu skriver BBC att den förre Arsenal-spelaren J. Emmanuel Thomas, som nu är 34 år, han har dömts till fängelse, och det för att ha fört in 60 kilo cannabis i Storbritannien, och han kommer dömas till fängelse i 4 år. Han tillhörde Arsenal från ungdomsleden fram till och med 2011 och gjorde 5 matcher för A-laget där innan han lånades ut till Blackpool. Efter det så har han varit runt i flera olika klubbar, och det var i förra året som han greps misstänkt för det här brottet som han nu döms för.
Nu ska vi snacka basket igen i Sportextra och den svenska genrepshelgen, om det nu är ett ord, inför sommarens EM.
Frida Lebrink, knapp förlust mot Litauen i den näst sista träningslandskampen inför EM-slutspelet som startar om 2 veckor i Hamburg. Förlust med 2 poäng. Vad tycker du ni kan ta med er från den här matchen?
Vi får definitivt ta med oss andra halvlek, att vi kommer in med ett helt annat liksom, aggressivitet och tempo och tävlar. Vi startar matchen väldigt tveksamt, och det gör att vi får jobba underlägre från början av matchen. Så det gäller att vi verkligen är på tårna och kommer ut aggressiva imorgon.
I själva spelet, vad måste bli bättre för att ni ska kunna lyckas i ett EM-slutspel?
Ja, vi har lite taktiska detaljer att jobba på i försvar, lite försvar och rotationer och sådär. Så vi pratar om det, lite andra faktiska grejer. Och sen har vi ju en vecka av träning framför oss. Så det är förhoppningsvis kan vi fixa till de små detaljerna.
Du var inne på försvarsspelet, men om du tittar på anfallsspelet, vad behöver justeras där för att det ska bli bättre?
Ja, men det blir också lite taktiska grejer. De spelar ett liksom, specifikt försvar och de byter väldigt mycket. Och vi började hitta liksom, lägen där vi och skåra utifrån det i slutet av matchen. Så det blir också att liksom prata igenom hur vi ska göra om andra lag spelar så här i framtiden. Och försöka hitta de öppna lägena som blir utifrån det försvaret.
Om du jämför den här insatsen mot Belgien, det är ju ett helt annat motstånd, Litauen och Belgien. Spelmässigt, tycker du att ni lyfte er i den här matchen?
Jo, men det tycker jag. Jag tycker att vi kommer in mer, vi startar ju inte matchen aggressivt, men vi kommer in i ett mer liksom aggressivt sätt att spela än vad vi gjorde i Belgien. Så det tycker jag verkligen att vi tar ett kliv. Vi har pratat väldigt mycket om det här i veckan, att vi ska vara aggressiva och tävla. Och det gjorde vi verkligen idag.
Vad tycker du om den insats du själv gör?
Helt okej skulle jag säga. Sätter några skott idag, missar några som jag tycker skulle satt. Men jag försöker visa vägen både liksom anfall och försvarsmässigt.
Några ord om de här yngre spelarna som inte har spelat på den här nivån. Vad har du att säga om dem? Finns det några du vill lyfta fram där?
Matilda E kommer in idag och liksom skjuter med självförtroende och verkligen tar skotten. Så det är kul att se. Och Tilda Trygger kommer in och tar många viktiga returer och liksom sliter både anfall och försvar. Så att de två gjorde väldigt bra idag.
Det säger Frida Eldebrink efter kvällens förlust mot Litauen som slutade 62-64 till basketreporter Peter Sundqvist.
Två Viktor ska få bubbla, Lexell och Norén. Två låtar gör överraskande comeback. Och så ska jag uppmärksamma det allra värsta ögonblicket i Svensktoppens historia. Dramatik på topp, listan som vi även kallar Svensktoppen. Söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
Och det här är Sportextra som sänder fram till klockan 9 ikväll i P4. Vi ska alldeles strax i programmet snacka blindfotboll, eller five-a-side som det egentligen heter. Det är en variant av futsal som växer i popularitet i Sverige. Vi ska lära oss mer om det här och hur det funkar och hur man till exempel dribblar i blindfotboll.
it safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
SSM här i Sport Extra. Vi kollar till PGA-golfen, för vi vet ju att Alex Norén är ute och spelar just nu. Han har nu tagit sig igenom 8 hål och ligger på par. Nu har även Jesper Svensson gett sig iväg. Han har spelat 2 hål och gjort en birdie. Han ligger på 1 slag under par. Sen tidigare så har Ludvig Åberg spelat klart för dagen. Det är ju bara den första dagen idag i Canadian Open. Och Ludvig Åberg ligger på 2 slag under par. Färdigspelad är också Henrik Norlander som gick i mål på par.
Nu ska det handla om det som kallas för blindfotboll.
För 5 år sedan fanns bara ett enda lag i blindfotboll, eller five-a-side som det kallas, i hela Sverige. Idag finns det 10 lag spridda över landet och Suleiman Kallat är en av dem som njuter av att blindfotbollen växer. Han hittade sporten i parasportklubben FIF Malmö.
Jag har alltid älskat fotboll och när man inte ser så har varit en väldigt jobbig sak att kunna inte delaktig, till exempel på idrotten när man gick i skolan eller när man ser omgivning spela fotboll. Och jag har varit galen i fotboll från jag var 3-4 år.
Trodde du att du skulle kunna börja spela då?
Nej, för några år sedan var det omöjligt. Alltså så, jag har hela tiden önskat mig, men så det har inte funnits och jag har inte vetat att det har funnits heller.
Reglerna är väldigt lika inomhusfotboll, men bollen låter betydligt mer.
Alltså man kan säga det är som en vanlig inomhusfotboll, samma storlek. Det är skillnaden att man har satt sådana ljudkassetter i den.
Och den skramlar?
Ja, det är ljudkassetterna som slår emot varandra och så blir det här ljudet.
Och det är det du går efter?
Ja, och när man inte ser då är det det som man går när man passar eller tar emot passning eller när man dribblar.
Och sen ser du väldigt cool ut för du har ett par svarta heltäckande glasögon, en ögonbindel.
Ja, precis. Och man har ögonbindel för att det ska vara på samma villkor. Så med en som ser lite eller en helt blind så ska de kunna spela mot varandra på samma villkor.
Vad är det som är svårast?
Alltså, du måste lyssna på bollen, du måste lyssna på dina medspelare och motspelare.
Kan du beskriva hur spelet går till då?
Bollen låter, man säger voj och utspelaren har ögonbindel. Den kan man säga väldigt kort sammanfattning.
Annars är det som vanlig fotboll.
Ja, och man säger voj, det betyder här kommer jag eller här är jag på spanska. Och det är den som inte har bollen. För till exempel har jag bollen och driver, då vill jag veta, höra motspelaren som springer mot mig. Bara för att veta vad de är och för att inte heller krocka med dem. Och skulle jag behöva passa till mig, som till min medspelare, så det är som vanlig fotboll, jag får ropa på dem och de får dem, ja, ropa på mig. Mm.
Lite mer vojande här.
Så. Ja, här är det voj och bollen låter. Voj.
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 Finns det något sätt som man kan finta?
Det finns det. Det finns olika. Man kan till exempel ropa på sin lagkamrat och låtsas att man ska passa. Men sen går man själv och driver på.
Och om man stannar i bollen, då blir det väldigt
ja,
tyst.
Ja, och det är också fint. Alltså man kan driva boom, 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 boom i bollen. Och sen helt plötsligt ställer jag mig på bollen. Och då blir det helt tyst. Och så kan jag göra en ryck på ena till vänster eller höger. Och det är också en fint.
Sen finns det en del seende med i spelet också.
Ja. Och då är det typ målvakten är seende, guiden är seende och kan vara fördelcoachen också en seende.
Guiden?
Då har vi vår guide bakom motståndarnas mål för att guida oss, för att vi ska göra mål på det målet. Så till exempel, ja, men nu har du tre motståndare eller din kamrat på andra sidan är fri, du kan kanske bättre passa om.
Mm.
Alltså så. Men de får inte snacka hela tiden, det är bara när bollen är på den sista tredje delen, alltså...
Av planen. Aha,
ja.
Då kan de guida.
Då guidar de. I mitten då är det coachen. Och i sista delen då är det målvakten som guidar sina försvarare.
Ha, nu ska det sätta igång här.
Ja.
Vi samlas.
Ja.
Yes, samling
då.
Släpp bollarna.
Voj,
voj, voj.
Voj, voj. Voj, voj.
Reporter här Malin Rimfors och Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus.
Yeah.
Release Me med Agnes här i Sportextra, där vi lämnar landet och
äntligen
tar oss ner på kontinenten till Ungern, Budapest, huvudstaden, där vi har reporter Per Karl på plats inför morgondagens fotbollslandskamp. God kväll.
God kväll. Det är en fantastisk kväll, varmt som 17.
Vad härligt. Hur är fotbollsläget i Ungern då? Har du några spelare eller supportrar eller någonting av den varan i din närhet?
Nej du, jag har inte sett några svenska fotbollssupportrar. Jag har inte sett att det är någon direkt fotbollsfeber här i stan heller. Men det är å andra sidan en stor stad och det kanske är så att den fotbollsfebern vaknar till framåt kvällen imorgon när matchen ska spelas. Jag ser faktiskt arenan härifrån från min position där jag är på andra sidan floden. Då, på andra sidan Donau, på den sidan av Budapest som kallas för Pest. Där jag har sökt mig upp på kullarna för att så småningom få träffa det svenska fotbollslandslaget som ju har blivit försenade eftersom att de hade problem med flyget som skulle ta dem från Stockholm och hit. De tränade ju på förmiddagen på Bosön i Stockholm och så skulle de åka hit och så skulle de ha pressträff klockan 19, men det gick inte riktigt som de hade tänkt sig.
Och själva matchen då, rent sportsligt, till alla frånvarande supportrar, i alla fall i nulägets försvar, så är det ju bara en landskamp. Det är ju det som gäller, eller hur? Det är ett Sverige med skadebekymmer som ska spela två landskamper, visserligen de två sista, mig veterligen, innan VM-kvalet i höst, men ändå inga tävlingsmatcher som gäller den här gången.
Nej, men det finns ju en baksida i det då, därför att Jon Dahl Tomasson, den svenska förbundskaptenen, hade väl med all säkerhet förhoppningen att han skulle spela ihop ett lag som skulle funka i VM-kvalet till hösten. Och det får han ju allt färre möjligheter att göra eftersom att de stora stjärnorna Isak, Gyökeres, Kulusevski, Viktor Nilsson Lindelöf, de är ju inte här, de är ju inte med. Ersättarna som kallas in, de faller bort dem också med skadeproblem. Och så kommer man hit med ett lag som inte alls är det laget som man väl förväntar sig ska stå på banan där i början på september. Och det är klart att det blir ju utmärkta möjligheter att se andra spelare och se vad de går för i internationell konkurrens på landslagsnivå, men man tappar ju möjligheten, och jag misstänker att den var hett eftertraktad, att spela ihop laget och få spelet och sitta med de spelarna som är de man har tänkt sig ska vara där på plan när det drar ihop sig.
Och då alltså ingen av de här tre superstjärnorna, Gyökeres, Isak, Kulusevski, med den här samlingen. Ungern imorgon och sen Algeriet nästa vecka i början på den. Och sen har jag dubbelkollat och det är ju mycket riktigt så att man har inga fler landskamper inbokade. Och jag tror inte man har några möjligheter till det heller före matchen mot Slovenien då, som drar igång EM-kvalet den 5 september. Har du hört det viskas någonting om att det skulle kunna finnas någon spektakulär eller något sån här i alla fall historia bakom förseningen, eller bara en helt vanlig tråkig flygförsening som de har drabbats av?
Jag har inte fått några som helst besked om vad det handlar om. Jag kommer väl att få det här om en timme ungefär, men än så länge vet inte jag speciellt mycket mer än att utsikten är fantastisk.
Men den där utsikten, jag hörde något om ett slott när vi kunde tjuvlyssna på när du spelade in en Insta-story, Pelle. Är det så?
Ja, det finns ju en slottsliknande byggnad här uppe på berget på Pestsidan, och det är där jag befinner mig och tittar ner högt uppifrån ner emot floden, och så har jag då den magnifika parlamentsbyggnaden på andra sidan och alla de här vackra broarna över floden och så vidare, och så ser jag då på lite distans där borta faktiskt också Ferenc Puskas arena där det beger sig imorgon kväll klockan 19.30.
Allt inte pest i pest, eller? Även om det inte är någon spelare där.
Nej, snarare tvärtom skulle jag säga. Ja. Min upplevelse efter det är faktiskt andra gången bara jag är i den här stan. Jag var här på handbolls EM 2022 när Sverige vann EM-guldet. Då bodde vi i stadsdelen Ferencváros, för där borta åt det hållet ligger den arenan som man spelade handboll i. Det var det i januari, då var Budapest inte så där jättevackert. Det kan man helt klart säga att det är mycket vackrare nu med gröna löv och med varm sommarkväll och så vidare. Och pest är inte pest, för att min känsla när jag kommer över på den här sidan floden är att det faktiskt till och med är finare här än på andra sidan.
Ja, vad härligt, Pelle. Du ska få ladda upp inför de här spelarträffarna då, som kommer när väl de svenska landslagsmännen, som det ju är i det här fallet, har anlänt till huvudstaden där i Ungern också. Tack för att du...
Den är så vackra.
Ja, tack för att du tog dig tid att surra lite med oss i Sportextra.
Det var bara kul. Mm.
Vi ska fortsätta på temat fotboll, men med en annan ingång, Selma.
Mm, för det är domarbrist i mer än hälften av alla fotbollsdistrikt i Sverige. Det här visar en undersökning som P4 Västmanland har gjort. Fredde Engström är domarutvecklare på Svenska fotbollförbundet, och så här tänker han kring detta.
Det är väldigt hög belastning på många, och det här beror ju dels på att de är för få, men också för att matcherna är så väldigt koncentrerade kring helgerna, lördag, söndag. Och då krävs det väldigt mycket människor för att reda ut det stora antalet matcher som spelas i distrikten.
Och vad ser du att det kan leda till, den här situationen?
Det vi ser är ju att det leder till att man får skador, att man inte har tillräckligt med tid för återhämtning och träning. För det behöver man som fotbollsdomare. Man behöver träna 2-3 gånger i veckan utöver sina matchuppdrag för att utvecklas. Men sen leder det också till att man helt enkelt väljer att lägga av, för att det finns väldigt få distrikt där det finns en möjlighet till ett mittemellanting. Utan går man in i att vara domare, då blir det väldigt mycket uppdrag den säsongen. Och att bara döma ett fåtal uppdrag är svårt, för att det bes hela tiden om hjälp och att man ska ställa upp.
Och i din roll då, när du tar del av de här berättelserna utifrån landet, vad tänker du kring att det ser ut så?
Nej, men jag är ändå lite positiv eftersom vi har vänt en nedåtgående trend där vi har blivit färre domare under ganska många år. Men där vi nu, till den domarräkningen vi gjorde i slutet av förra året, så har vi ändå ökat en del. Och jag ser också väldigt många positiva initiativ nu när jag har varit i samtal med väldigt många distrikt. Att man börjar identifiera den här problematiken på och verkligen sätter upp den på agendan och jobbar med den. Så jag tror att vi är på väg åt rätt håll, men det går ganska långsamt. Jag pratade med ett distrikt igår som hade som ambition att öka med 5 personer varje år. Och det är en bra ambition, den är nåbar och realistisk, men det kommer då också ta några år innan man är uppe på ett nollläge där man verkligen har så många man behöver.
Ja, och på tal om det då, om vi blickar framåt, vad ser du för lösningar framåt? Du har varit inne lite på det, men du går att utveckla lite. Vad ser du för lösningar?
Det vi framförallt tittar på, det är ju den här övergången från att du har varit domare i din förening till att liksom gå vidare och bli distriktsdomare. Det är den stora pucken för väldigt många. Och där behöver vi allihopa hjälpa till att skapa ett bra matchklimat, och ledare i föreningar måste ta hand om de som kommer dit och skapa en positiv upplevelse för den som gör sitt första uppdrag som neutral domare utanför sin egen förening. Det tror jag är väldigt stor nyckel för att minska det där glappet. För vi har väldigt många föreningsdomare och barn- och ungdomsdomare som inte väljer att ta steget upp till distriktsnivån.
Reporter här, Pontus Lind, P4 Västmanland.
Och här är en allsvensk toppdomare som vill se förändring.
Distrikten behöver lite mer resurser i form av att man kan både utbilda och ha ute på planen mer instruktörer och observatörer som kan stötta de här domarna.
Elitdomaren Mohammed Al-Hakim reagerar på P4 Västmanlands kartläggning av tillgången på distriktsdomare hos Sveriges fotbollsförbund. Kartläggningen visar att över hälften av distrikten upplever en brist på domare i de lägre divisionerna. Något som bland annat leder till att domare får döma för många matcher och drabbas av överbelastningsskador. Och han ser risker med domarbristen.
Domarna kommer ju bara döma för att de måste, och det blir kvaliteten kommer liksom minska. Det blir ingen bra prestation eftersom man är trött och sliten och så.
Och han menar att det är viktigt att satsa på domarna i de lägre divisionerna.
Det är lätt att satsa på de högre upp. Men egentligen de som behöver mest, det är de som är på distriktet. Så jobba med dem och sen finnas till för dem för att ge lite stöttning och trygghet, så tror jag att det kommer bli bra.
Domaren Mohammed Al-Hakim till reporter Pontus Nilsson.
VM-uppdatering vad gäller fotboll. Det centralasiatiska landet Uzbekistan kan förbereda sig för fotbollsyra nästa sommar. Landet herrlandslaget där är klart för sitt första VM-slutspel i historien. Det är via 0-0 borta mot Förenade Arabemiraten i Abu Dhabi under kvällen här. Och det gjorde att de säkrade andra platsen i sin kvalgrupp bakom redan VM-klara Iran med en match kvar att spela. Från Asiens kvalgrupper är även Japan sedan tidigare klart för VM i USA, Kanada och Mexiko nästa sommar.
Det här är alltså samma VM som Sverige inte ens har fått börja sitt kval till.
Nej, men vi pratade ju precis om det här, att imorgon och i nästa vecka så är det de sista träningslandskamperna innan den där VM-resan börjar.
Jag har ju snabbt googlat upp medan du pratade, Selma, och tänkt på, kan det vara fler lag som är klara till VM 2026? Mm. Det är ju några stycken, fem stycken nu, exakt. Förutom världsnationerna. Du sa inte det, va?
Nej, det tror jag faktiskt inte att jag sa nej.
Då tänker jag berätta för dig här, eftersom att jag ser på dig att du är så nyfiken, att det är Iran och Japan som också är vidare från... De precis. Nämnde du, ja. Du låtsas som att jag vet om att du gjorde det. Och sen kan jag då förhoppningsvis komma med nyheterna för dig. Argentina och Nya Zeeland.
Ja.
Mm. Också kvalificerade. Och så i och med att det är tre världsnationer så försvinner ju tre platser där. Pluff, pluff, pluff. USA, Mexiko, Kanada.
Ja.
VM 2026 för herrar. Alltså Sverige-Slovenien. Första VM-kvalmatchen, det är först i höst. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I... People med Palp här i Sportextra som sänder fram till klockan 9. Senare ikväll så får vi Karlavagnen i P4 med dig, Annika Ilmoni. Hallå där!
Hallå, hallå! Ja, efter klockan 10 så drar vi igång. Och ikväll så tänkte jag att vi skulle snacka vredesutbrott. För den här vulkanen Etna på Sicilien har ju börjat pysa ut rök. Så jag vill veta när topplocket flög hos dig som lyssnar. Numret, det är 020 22 10 30. Sigge och Selma, i sportens värld så kan ju ilskan bli himla uppenbar väl?
Oh ja. Där har man ju sett många, man har kastat rack.
Ja, och inte bara sett tyvärr när det gäller mig. Jag har ett sådant när jag hade en väldigt, 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 väldigt kort golfkarriär. Det var kanske fel ord, men en sommar i alla fall. Det spelades ganska mycket, men sen så blev jag så frustrerad i slutändan att jag slängde ungefär hälften av alla mina klubbor som man får med sig när man köper en sån här begagnad bag med massa klubbor i ett vattendrag. Det var ju lite väl dumt. Och så ropade jag till min kompis att jag ska aldrig mer syssla med den här sporten igen. Och
det känns som en sån filmscen nästan. Alltså en golfspelare, det har ju verkligen någonting. Det är som att man kanske har till och med sett det på filmen.
Ja, precis. Inte så originellt. Ja, men jag tar till mig att det var ett, jag ska tänka på att vara lite mer originell vid nästa, utbrott i sport.
Ja, men du som lyssnar får ju gärna nu börja tänka efter. Vad är det för särskild situation där du fullkomligt lackar ur? Alltså det kan ju ha varit en specifik situation som hände, eller så trafiken, hörni. Det är ju en klassiker när det kommer till vredesutbrott.
Verkligen.
Trafiken är lite det verkliga livets golf, skulle jag vilja säga. Det är ju som upplagt för de här, i och med att man kan inte göra någonting. Liksom, golf kan man kan inte ta en löpning eller liksom, som i ishockey, åka och tackla någon om man blir lite sur eller sådär.
Man kan
ju bara
inte
traska på. Och det är samma i trafiken, att man får ju sån, inte klaustrofobi, man känner sig ju så maktlös liksom.
Ja, man är ju
där
liksom inne i den där plåtlådan, va. Nej, jag vill höra om vredesutbrott och ilska. Ofta så skäms man ju en hel del efter att man har varit riktigt lack. Men hej, det ska vi inte göra ikväll, utan ikväll ska vi grotta ner oss i de där vredesutbrotten. Och du som lyssnar, du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30. Som sagt, finns inget att skämmas för. Vi allesammans lackar ju då och då. Jag hörde ju Sigge och hans golfbag.
Det har ju gått några år nu, så då kan man börja berätta om det.
Till
exempel
det är till
i
och med preskriberat.
Eller hur?
22.12 drar vi igång. Välkomna att lyssna.
Härligt Annika, tack för det tipset. Ring in dit, 020 22 10 30 var det numret som jag fick med mig där från Annika Elmoni med Karlavagnen senare ikväll.
Sportextra fram till klockan 21 och ja, men det finns ju faktiskt i appen SR Play ett nytt avsnitt av Radiosporten dokumentär.
Radiosporten dokumentär med Alexander Lundholm. En bizarr historia.
Välkomna tillbaka, Radiosportens programledare Martin Marlo och Lindensén.
Tackar, tackar.
Återigen ska vi tillsammans djupdyka i en av de konstigaste episoderna i idrottens historia. Och den här gången blir det naket, kanske till och med opassande.
Yes, alltså.
Är ni redo för det?
Ska vi också, eller?
Ni kan behålla kläderna på idag. Kanske. Brottningen genomfördes i
naket skick.
Nästintill.
Oj.
De hade nog gärna velat vara helt nakna, för det var stekande sol på Stockholms stadion.
Det var utomhusbrottning.
Det var mitt ute på Stockholms stadion. Tungviktaren Søren Marius Jensen från Danmark, han led extremt mycket. Han gav till och med upp en match för att han var så sönderbränd. Och danska politikens reporter skrev så här om det.
Jag måste komma ner i ton. Den danske mästerbrottarens hud är så sönderbränd av solen att han kände varje grepp av motståndarens grova händer som ett tag med glödande tång.
Aj.
Aj, aj, aj.
Inte skönt. Men alltså, hur länge pågick matcherna egentligen? Om man lyckas bränna upp sig under en pågående brottningsmatch, då har man liksom...
Men det är flera matcher om man går långt.
Otroligt stark sol, eller väldigt långa matcher.
Håll fast vid den frågan, vi återkommer. För att brottning ens var med på programmet, det var kontroversiellt. För i Stockholm var det förbjudet med offentliga brottningsmatcher.
Förbjudet?
Ja, ungefär som proffsboxning har varit. Okay. Myndigheterna var rädda för att publiken skulle bli inspirerad och att det skulle leda till upplopp och oroligheter och våld. Så för att få anordna OS i brottning fanns därför en kravlista ifrån ordningsmakten. Och Lindu har några av kraven.
Ja. Att allmänheten inte tillåts delta i tävlingarna. Att läkare finns på plats. Att tävlingarna inte hålls under en tid då gudstjänst pågår i huvudstadens kyrkor.
Det hade ju varit fruktansvärt att ha brottning samtidigt som gudstjänster pågår.
Men hade man, det har vi pratat om förut, var det inte man avstod med tävlingar på söndagar? Så då kan det inte funnits en problem att det pågick.
Nej, men i Stockholm var det tävling på söndagar.
Alltså var det? Jaha, vi har blivit så sekulariserade. Jaha.
Finalen av brottningen i lätt tungvikt blev en utdragen historia. Och det stressade arrangörerna något oerhört, för tidsprogrammet sprack ju fullständigt. Anders Ahlgren och finländaren Ivar Böling brottades i 9 timmar.
Nej, men sluta. Okay.
Då fick vi svar på frågan.
Då förstår du varför de blev brända. 9 timmar mitt på ett soldränkt Stockholmsstadion. Efter varje halvtimme hade brottarna en halv minuts paus. Efter varje halvtimme. Solen stekte och kropparna blev brända och röda som kräftor. Ju längre de höll på, desto mer utmattade blev de förstås. Och ingen orkade avgöra matchen. Det blev väldigt seg och trött brottning.
Man borde ju bli så otroligt svettig. Då borde det också vara svårt att få grepp, tänker jag. Eller?
Ja, precis. Att man blir hal. Bara,
ja.
Och tänk att gå på 9 timmar och ingen får grepp.
Kvalitets. Ja. Efter 9 timmar och 15 minuters brottning bröts matchen, eftersom kung Gustav den V skulle dela ut medaljer då på stadion. Matchen fick därmed sluta oavgjort, vilket gjorde att båda fick silver. Inget guld delades ut. Här har de alltså brottats i 9 timmar och 15 minuter.
För det. Men hade man inte parterläge och sådär, så man liksom kunde döma ner så man fick någon fördel? Och liksom
det gäller i så fall inte.
Nej.
Men ändå är det en annan brottningsmatch som är den längsta i den moderna olympiska historien. För i en semifinal där på Stockholmsstadion så möttes esten Martin Klein, som tävlade för Ryssland, och finländaren Alfred Askiainen. Klein vann efter 11 timmar och 40 minuter.
Fick sen ligga isbad resten av det året för att få ner temperaturen.
Ja, han kunde i alla fall inte tävla i finalen sen. För han var tvungen att lämna walkover. Han klarade inte av att möta Sveriges Claes Johansson, som därmed fick guldet. Så kan man också finna en final.
Men han hade gått andra matcher innan det,
ja,
Claes.
Han hade tagit sig till finalen, absolut. Ja. Men vissa tävlade alltså i final i över 9 timmar och fick ändå inte guld. Och någon behövde inte brottas alls och vann guld.
I appen Sveriges Radio Play så kan ni alltså höra hela det där härliga avsnittet Bizarra historier. En bizarr historia. Den här gången handlar om nakenchocken i Stockholm 1912. Ni vill verkligen inte missa hela det avsnittet. Otrolig underhållning, får man ändå säga. Golfen har vi haft lite koll på. Canadian Open, PGA-golfen, som spelar utanför Toronto den här helgen. Första rundan färdigspelad av Ludvig Åberg och Henrik Norlander. Åberg på 2 slag under par, Norlander på par. Ute är nu övriga 3 svenskar som spelar den här tävlingen. Jesper Svensson har gått 4 hål, ligger på 1 slag under par. Alex Norén har nu gått 9 hål, ligger på 1 slag över par. Och efter bara 4 hål spelade har Tim Widing 2 slag över par. Lite tuff start där för Widing, men Åberg med ganska långt fram på 2 slag under par.
Imorgon så sänder Sportextra kvällstid, även fast det är en röd dag då, nationaldagen, så är det ju passande nog i den bemärkelsen svensk landskamp i fotboll mot Ungern på bortaplan från 19.30. Och så blir det Diamond League-tävling i Rom från klockan 21 i P4. Vi som har jobbat med Sportextra ikväll är, vad gäller det tekniska, Brady Jovier och Mariette Paling, Isabel Gradin och Kristoffer Karlsson haft koll på det digitala och sociala. Och här i studion så har
Selma Jennervall
och Sigge Sanner suttit. Nu säger vi tack och hej. Så ska vi gå hem och käka lite grillad potatis.
Ja.
Här är Ekot. När rättegången mot den svenska IS-terroristen Osama Krejem fortsatte i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt idag så var det en propagandafilm som stod i åklagarnas fokus. Filmen visar IS brutala mord på den jordanske pilot som rättegången gäller och åklagarna hävdar att Osama Krejem medverkar.
فما إن أعلن عن حلف دولي لوقف امتداد دولة الخلافة كانت الأردن من السباقين.
I filmen som började spridas under 2015 smutskastas den dåvarande USA-ledda koalitionen mot IS, i synnerhet Jordanien. I filmen uppmanar IS att söka upp och döda fler jordanska stridspiloter. Den värsta delen av filmen där den jordanske piloten Mu'attal Kassasbe bränns till döds i en metallbur, den har enbart rätten och inte åhörarna fått se. Enligt åklagaren Henrik Olin visar filmen att både terroristbrott och grov krigsförbrytelse har begåtts.
I och med den förödmjukade och nedsättande behandlingen av målsäganden som liksom fortsätter i och med spridningen och reaktionerna på den här filmen.
Osama Krayem är redan dömd för terroristbrott i både Paris och Belgien. Osama Krayem har tidigare erkänt att han var på plats när piloten brändes till döds, men nekar till att han haft en aktiv roll.
Reporter Margareta Svensson. Israels militär uppmanar boende i delar av Libanons huvudstad Beirut södra områden att lämna sina hem. I samband med uppmaningen så kom också en varning om att boende befann sig nära terrororganisationen Hezbollahs fästen. Liknande uppmaningar har tidigare ofta följts av israeliska militära attacker. Det har snart gått en månad sedan Leo den 14:e valdes till påve av den mytomspunna konklaven och blev ledare för världens 1,4 miljarder katoliker. Nu berättar Sveriges kardinal Anders Arborelius det han kan om vad som skedde bakom de stängda dörrarna.
Det var god atmosfär och det var inte så där gravallvarligt. Emellanåt talade man vid